A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 298, där jag idag möter Ida Kjos, kanske en av vår tids mest lyssnade röster. Hon har en bakgrund som advokat och chefsjurist på bolag och leder idag bland annat podden Kjos, som hon tidigare drev tillsammans med sin syster Elin, som så sorgligt gick bort i våras. Det här är ett samtal som jag länge har velat ha med Ida, som jag tycker har så mycket att dela med sig av. Vi pratar om livet och vad som är viktigt på riktigt. Vi pratar om jämställdhet, feminism, om karriären, om att vara influencer, om advokatbranschen och om sorgen och hur livet kan målas i andra färger. Innan vi drar igång vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder och ha dessa samtal. Här kommer nu avsnitt 298 med min gäst Ida Kjos. Jag heter Eva Ekedal.
Du vet, ibland brukar jag trycka igång den när, i våran studio när folk inte vet.
Ja,
för då blir
precis
det bästa snacket.
Ja, ja, så nu tar vi det bästa snacket faktiskt. På en gång. Välkommen till Karriärpodden.
Ja, men tack snälla Eva, det känns jättekul att vara här faktiskt.
Ida Kjos. Och nu har vi pratat om hur man ska presentera dig här. Och
det, ja,
det har ju blivit en spännande diskussion direkt. För då har det blivit allt ifrån, nu ska jag läsa här, jurist, styrelseledamot, talare, skribent, poddare. Och dessutom har jag ju också tagit reda på, det är ju elitsimmare från början, ganska högt upp i åldern.
Ja, jo, men det var jag nog, ja.
Ja, den som startade med MeToo-upproret, med vilken rätt. Ja, det finns ju, den är ju jättelång. Man undrar så här, hur gammal är du egentligen?
Ja, jag brukar säga att jag är en gammal själ i en ung kropp. Nej, jag skojar. Nej, men alltså, jag kan ju ibland bli så här stressad av när jag hör de här sakerna.
Blir du det?
Jo, men ja, lite. Jag kan lite känna att så här, det säger en del om mig som person. Att jag har haft lite bråttom, tror jag, med en del att grejer. Eller med mycket. Jag tror att så här, jag har sprungit på ganska hårt genom livet. Jag är ju ändå bara 35 än så länge.
Så mycket du har hunnit göra, verkligen.
Ja, på pappret har jag hunnit göra mycket. jo, men det har jag, absolut, det har jag.
Men jag tänkte faktiskt så här, jag tog faktiskt reda på hur gammal du var. Och tänkte att, gud vad häftigt, vad mycket hon har liksom redan erfarit. Och vad månne det blir liksom framöver.
Ja.
Jättespännande att få följa dig faktiskt.
Ja, men tack.
Och framförallt att få fortsätta prata med dig. För att vi kan ju avslöja att vi käkade lunch för några veckor sedan.
Det gjorde vi.
Och då, redan då var det liksom jättebubbligt. Så att, det känns som det kan bli ett härligt samtal där.
Ja, och jag gillar ju det där när det är så där, att man bara möts. Och det liksom inte finns så mycket... Ja, man har inte så mycket förväntningar, eller egentligen inga. Jag menar, vi hade ju aldrig träffats tidigare. Mm. Utan man kommer till ett möte och bara sätter sig och sen så flyter samtalet. Mm. Och det händer ju ibland med vissa människor. Mm.
Men händer inte det ofta för dig då?
Det händer ibland, men jag skulle inte säga att det är så där att det hela tiden händer. Nej. Det tycker jag inte.
Nej.
Sen upplever jag att så här, det händer ju... Det är det här, vi kommer säkert komma in på det sen, Eva, men... Jag upplever att så här, ju mer sårbar och uppriktig jag är i mitt sätt att vara, ju lättare är det att få de mötena.
Mm.
Det blir som att man liksom avväpnar situationen lite.
Mm.
Att man möts någonstans på riktigt.
Mm.
Och då tycker jag ofta att det är lätt att få kontakt med människor. Men alla vill ju inte mötas där.
Nej.
Så att,
en del har liksom mer lager som man behöver
precis.
Jobba igenom.
Eller gard uppe, eller liksom...
Och så
är det väl liksom kanske särskilt i näringslivet. Alltså att man är sådär, att man kanske ska vara på ett visst sätt eller föra sig på ett visst sätt. Och då kan det ibland såklart vara ganska svårt att komma folk nära, tycker jag.
Ja, men verkligen. Alltså jag känns som att jag har ju ändå tränat mycket på det här.
Mm.
Att liksom möta människor i som inte är vana vid och prata om sig själva på riktigt sådär i första.
Mm.
Och speciellt inte med mikrofoner med och sådär. Mm. Men det är faktiskt så att hur vantalare många är de väldigt ovana vid att prata om sig själva.
Ja.
Eller så lite obekväma. Men det börjar ju för sig bli bättre och bättre, tycker jag. För att jag tror att poddvärlden ändå har gjort en hel del nytta där. Att vi liksom har avväpnat många människor på något sätt. Att
jo, men det kan jag tänka mig. Ja. Ja, jag
att man bara är den man är på något sätt.
Ja, men det kommer jag ihåg. Jag vet inte hur du kände med det, men för att jag och min syster hade ju en podd i lite drygt ett år. Och det minns jag att när vi skulle börja podda, då var vi ju, och kanske framförallt jag liksom, som då ändå fortfarande satt som chef på ett bolag som chefsjurist och kände väl att så här, men gud, hur ska någon kunna ta mig seriöst när jag liksom inte kommer säga rätt i varje sammanhang, eller jag kommer liksom kanske inte låta, inom citattecken, smart. Nej, men vet, alltså det är ju sån liksom hybris och liksom, som att det spelar någon roll. Och jag tror att det är det man landar i till slut. Så här, who fucking cares? Alltså egentligen, vad spelar det för roll? Men jag tror att det där är också så här inbyggt i att så här, man ska vara korrekt, man ska säga rätt saker, och det finns ju någonting i liksom, som för egen del kan jag säga har varit otroligt förlösande. I att bara så här, nej men jag säger konstiga saker och jag har inte alltid ett rätt språk. Det är bara så jag är, det är en del i att vara människa. Och att så här, tillåta sig själv att vara det är ju väldigt skönt.
Ja, verkligen. Att inte behöva tänka på hur det uppfattas av andra.
Och för mig är det så här, det säger ju egentligen, för jag pratade mycket med syrra om det också, för hon var ju så här, men... Det är väl det som, när jag alltid sa så, nej men det kanske kommer fram som oseriöst om jag pratar om sex eller om jag skojar eller för flamsig. Och då hon sa, ja men fast på något sätt så att vara uppriktig är väl också det som är att vara, eller att liksom ha ett genuint ledarskap. Alltså här, för att om man hela tiden själv går med massa manér eller filter eller liksom lägger sig med konstiga saker, så är man ju heller inte uppriktig med vem man är.
Mm.
Och det har jag också tyckt var en sån här grej, för att när jag själv då så här tänker på, okej, men hur har jag varit en ledare? Ja, men då har det för mig handlat så mycket om att vara uppriktig. Alltså att bara vara den jag är.
Verkligen. Alltså det är ju det som hela vårt... Du vet ju att vi jobbar med ledarprogram.
Ja, jag vet.
Och det är ju det handlar om där.
Ja.
Att bli autentisk i sitt ledarskap.
Ja.
För vi har så mycket liksom grejer för oss och tror att vi ska vara på det ena eller andra sättet. Och jag kan ju bara tänka mig, jag har ju kommit i kontakt med advokatbranschen på lite olika sätt.
Mm.
Men alltså hur det är där, för det är ju verkligen en av branscherna som man uppfattar som mer konventionell och liksom traditionell på många sätt.
Menar du att advokater är lite skitnödiga? Det är det du försöker säga, va? Fast du försöker säga det på ett finare sätt.
Ja, men liksom, känns ju som att... jag vet inte hur det är, men det känns inte som det är så mycket flams och uppriktighet och tårar och skratt där.
Jag tror att det också är olika. Men att sen är det ju klart så att, jag menar, juridikens värld är ju ändå så här, det finns i och för sig, så många tror ju att det finns ett rätt och ett fel, men många gånger finns det ju bara att det beror på. Det är det som är juridiken. Men oavsett så är ju det liksom en yrkesgenre dit många som kanske är lite mer liksom korrekta, tillrättalagda, som tycker om att hålla sina vissa ramar. Alltså det är ju många den typen av människor som söker sig till det yrket liksom.
Mm.
Så det kanske också har en viss förklaring i det. Men sen tror jag att så här, det har varit och är ju fortfarande till, även om många vill hävda motsatsen, men det är till väldigt stor del faktiskt en väldigt konservativ bransch. Alltså ja, särskilt advokatbranschen. Det är fortfarande liksom, ja, men där som biträdande jurister, slavar, till liksom väldigt låg ersättning för att sen liksom skicka upp det till delägarna. Mm. Alltså den här hierarkin är liksom väldigt tydlig. Och sen finns det vissa byråer som jobbar för att det där ska bli lite annorlunda.
Ja, men man har ju kommit en bit på vägen då. Men, och jag vet, jag har liksom modererat debatter kring hur de ska bli bättre på jämställdhet och allt sånt där. Så att absolut, det är också mycket som sitter i förutfattade meningar om att det ska vara på igen. Men nu är man ju lite nyfiken då. Hur kom det sig att du ändå valde det yrket?
Ja, du tycker inte att jag känns som en typisk jurist? Nej.
Alltså, nej, men ni skulle se henne här. Hon sitter liksom uppkrupen, ett par tuffa jeans, lite fransiga, liksom, lite iv i håret och jättehärlig.
Ja, nej, men alltså, det var nog liksom lite av en slump igen. Eller nej, kanske inte en slump, men jag ville bli psykolog egentligen. Mm. Det var min dröm. Jag har alltid varit duktig i skolan och liksom varit ambitiös så. Och sen när jag gick ut gymnasiet så, eller det var ju egentligen när man började sista året på gymnasiet som man skulle då välja liksom, om man skulle plugga vidare. Min pappa är jurist och min mamma är läkare.
Där kom det.
Ja. Och han propsade ju såklart hårt för juristutbildningen och sa att men du kan bli vad du vill efter det. Jag bara, jaha, är det så? Ja, men då så. Och jag var jätteung, jag hoppade ju på direkt efter gymnasiet.
Ja, så det var ingen jobb emellan?
Nej,
det var
ingen jobb emellan.
Mm.
Så att det var egentligen liksom, ja, men lite så att jag liksom halkade in på det där. Och sen så tror jag att det mer ligger i min, liksom, i min personlighet att så har jag påbörjat någonting då fullföljer jag det. Men jag ska sanningsenligt säga att det var fan inte kul många gånger.
Men funderade du aldrig på om det var
nej,
liksom det?
För att för mig var det så här, när jag sagt att jag ska göra det, då gör jag det. Så det var mer en sån sak. Och jag har alltid tyckt att jag har liksom varit bra på att skriva och prata. Så jag tänkte att så här, men det kan ändå passa mig på det sättet.
Mm.
Och tyckte jag att det fanns vissa kurser som var såklart jätteintressanta och spännande. Men sen var det liksom bara att det rullade på. Och sen så förstod jag ganska tidigt att jag var väldigt mycket yngre än de andra som gick där. Och då blev det som att jag kanske kan bli en av de yngsta i Sverige. Så då blev det liksom det som en morot. Ja, men lite så. Vilket ju också är så här, det var ju en sån sak som jag var väldigt stolt över länge. Och som jag också fick liksom, ja men, många i min omgivning tyckte ju också det var väldigt häftigt att jag blev en av de yngsta i Sverige. Men det är en sån sak som så här, nu när jag är lite äldre och i liksom ett retroperspektiv, jag kan känna att så här, jag hade ju inte riktigt förstått vad advokatyrket handlade om egentligen. För att ingenting, om jag själv skulle anlita, eller, och det gör ju, jag köper juridiska tjänster ofta. Men då går jag ju liksom inte till den yngsta advokaten i Sverige. Utan då går jag ju kanske snarare till någon som är betydligt äldre. Alltså, men det förstod jag ju kanske inte riktigt då. Men det är väl mer liksom, ja men återigen då, så här, det blir tydligt i liksom att jag har haft lite, att jag har bråttom. Liksom, att jag redan har velat någonstans.
Ja, men det är skönt att ha ju liksom den grejen i ryggen nu.
Ja, jo, absolut. Och det är ju såklart jättehäftigt att ha gjort det.
Var det så att du blev den yngsta? Eller?
Nej, för samma år så tror jag att det var en som liksom kom in samtidigt. Så det, vi var väl två som liksom var 26 eller vad vi nu var. Och nu finns det säkert många som är betydligt yngre. Så att jag var absolut inte den yngsta. Även om jag vet att flera tidningar ibland har skrivit att det är så. Men det är väl för att det låter häftigare. Men det stämmer alltså inte.
Nej, okej. Okay. Men sen jobbade du ju där på byrå.
Ja, men det gjorde jag absolut. Mm. För att bli advokat så måste man ju först vara yrkesverksam på en advokatbyrå. Tidigare var det 5 år, men nu är det 3 år.
Mm.
För att liksom kunna sen då söka in till advokatsamfundet och bli ledamot. Det. Så det är liksom, först gör du utbildningen
och sen jobbar,
och sen jobbar man då liksom, fysiskt på en byrå.
Mm.
Så det gjorde jag ju några år. Jag jobbade ju som advokat inom, men inom näringslivet, alltså med affärsjuridik. Mycket med M&A och den typen av större affärer. Mm. Så att, men det fanns också någonting i det som, det finns mycket så här tävlings, instinkt i den där branschen. Och det var ju en sak som jag tyckte var jättekul när jag var yngre. Alltså att det var liksom, man jobbade hårt, man kavlade upp armarna. Mm.
Och vad är det man mäter då?
Nej, men du mäter ju timmar.
Mm.
Och sen såklart om du liksom...
Arvoden.
Ja, alltså det, tänker du det man mäts på? Mm. Eller, ja, för, och det är ju snarare så här, men hur väl man liksom stänger en affär. Eller också mycket så här i förhållande
till... Säljare egentligen hela...
Alltså det blir egentligen mer när du blir liksom... Efter att du har blivit advokat och när du blir lite mer senior. För att många byråerna funkar ju så att det är de äldre som drar in klienterna.
Mm.
Och det är de yngre som liksom gör jobbet. Mm. Och sen är det oftast delägarna som kanske frontar när du ska stänga en större affär. Eller sådär. Och är med liksom och checkar av och liksom ger kvalitetsstämpeln.
Mm. Som... Det är lite som i min bransch faktiskt också.
Ja, det är det.
Mm. Ja. Ja, men i headhunters gråt så är det lite så.
Ja. Ja. Mm.
Det påminner en del om det. Det är mindre konstellationer ju som jobbar oftast.
Ja, men så är det ju. Ja, och så jobbar man ofta i team och sådär. Ja. Men det finns massa roliga saker med att arbeta på det sättet. Men jag tror, för mig blev det också ganska så här. Jag blev ju gravid med mitt första barn när jag var 28. Nej, 27, 28 någonting. Ja, men jag minns inte exakt. Och då blev det liksom ganska tydligt för mig att det skulle vara svårt att så som jag ville vara förälder, alltså närvarande förälder, att vara det samtidigt som jag hade den här typen av jobb.
Ja, och det är där man tappar väldigt många kvinnor.
Ja, så är det ju.
Eller generellt sett i alla branscher, men, ja, men kanske extra mycket där.
Ja, nej, men min dröm var ju att bli delägare. Det var ju liksom det jag hade siktet inställt på. Ja. Men det kändes ju bara som att, nej men gud, det är inte intressant längre. Nej, men, och, nej, och det var ju då heller inte någon dröm jag ville ha. Alltså för att jag såg ju också att även delägarna jobbade ju väldigt mycket.
Ja, det här med mammalivet, det brukar du prata en del om.
Ja, det, nu kanske det var ett tag sedan. Eller du menar att jag pratar om det i podden kanske? Ja, det kanske jag gör.
Nej, men jag tänker på det här med liksom att göra karriär och ha barn och liksom vilja mycket på alla fronter på något sätt.
Vad tänker du kring det?
Ska vi gå in?
Vi kan gå in i det.
Vi kan gå in i det. Det känns också som ett ämne som dyker upp här lite då och då. Men vi har haft event om det också i Women for Leaders där vi diskuterar det här. Därför att vi tycker att karriär... morsan ska kunna vara en cool grej och inte så belastad av olika tyckande.
Ja.
Och det vet jag att du också är inne på det spåret.
Ja.
Att man liksom, vi har så mycket tankar om vad man borde och inte borde och så vidare.
Ja, men jag tror att så här, för mig handlar det nog mer om att, så här, att alla ska få göra det de själva vill. Alltså... Ju äldre jag blir så... Jag jobbar mycket på att så här bli mindre och mindre dömande. Alltså det finns människor som inte vill någonting hellre än att göra karriär. Det finns människor som inte vill någonting hellre än att bara vara hemma med sina barn och aldrig mer jobba en dag i sina liv. Och för mig är det så här, jag skulle vilja att de två ytterligheterna fick samexistera. Och att man inte dömde det ena eller det andra. Och att det liksom kanske inte fanns något rätt eller fel. Utan att det fanns utrymme för att göra vad man vill göra. Det som känns rätt för en själv. Jag tror för mig har det väl många gånger varit att, jag menar att få göra karriär, det betyder ju också väldigt olika för olika människor. Sen är det ju också så att det finns ju många jobb där du liksom jobbar otroligt många timmar men du kanske egentligen inte tjänar så mycket pengar. Så det är också en sån här sak, för jag tycker ibland att det blir så här knepigt när man pratar om att göra karriär. För jag har ju också många vänner som har jobbat lika mycket som mig men som inte alls har liksom avancerat på samma sätt i liksom näringslivshierarkin eller i lönehierarkin. Nej. Som ju för den saken skulle fortfarande gör karriär och lägger jättemycket tid på sina karriärer.
Mm. Alla har ju en karriär, brukar jag säga.
Ja, men precis.
För en del säger sig, men jag har ingen karriär. Men alla har ju en karriär.
Exakt. Exakt så.
Om man jobbar, i alla fall. Eller ja, man kan ju ha karriär kanske som hem. Det har jag aldrig tänkt på. Men om man bara är hemma, det kanske är också en typ av karriär. Eller...
Ja, men precis, och då beror det på så här, vad är karriär? Ja. Nu kan vi prata lite längre om det då. Men jag tror att så här, för mig handlar det nog mer om att så här, att det borde inte vara liksom, om 2023 så borde det egentligen inte vara, det borde inte vara en motsättning i att vilja liksom gå till sitt jobb och prestera bra där, men att också få vara liksom hemma och ha mycket tid med sina barn och sin familj.
Mm.
Och det tycker jag ibland är så här, jag tror ju inte att liksom vi behöver jobba nödvändigtvis mellan liksom 8 och 5 för att vi ska liksom prestera på jobbet eller att vi ska göra ett bra jobb eller för att vi ska ta oss någonstans i vår karriär. För mig är det liksom vi borde ha kommit längre än så. Mm. Jag tror att många av oss klarar av att göra vårt jobb på väldigt mycket mindre tid än så.
Verkligen, och hybridlivet som ju faktiskt exakt. Nu har kommit. Gud, fast ja. Man säger ju att det är tydligen, många tycker ju att det också är en kvinnofälla. Därför att vi liksom, okej, nu blir vi ännu bättre på att multitaska liksom.
Jag vet.
och det kan jag i och för sig nästan skriva under på själv. Och det var, så här, för min del så blev ju jag egen konsult när mina barn var små. Mm. Därför att det var liksom, då fick jag styra själv min intjäning och timmarna. Då fanns inte liksom hybridmöjligheten, utan det var min telefon som var min, liksom, ja, mitt yrkesredskap. Och det var ju perfekt. Jag jobbade liksom, när barnen liksom gjorde någonting hemma, då pratade jag så här. Det är så roligt, båda mina barn, de är vana vid att jag säger så här, liksom, tyst. För nu pratar mamma i telefon. För det var deras uppväxt att jag jobbade liksom mycket hemifrån och jag fick upp de här timmarna. Men det var ett superbra sätt.
Ja.
Ska vi svepa lite nu så att vi övar din karriär här
ändå? Precis, låt
oss svepa. Jag sa att vi inte skulle köra något CV, men det går ju liksom inte. Nej, lite men, måste vi ha.
Ja, men exakt. Nej, men alltså, jag jobbade först då som advokat och sen så hoppade jag över till bolag och jobbade som bolagsjurist under tiden då som jag liksom fick barn.
Mm.
Och sen mellan då mitt första och andra barn, då blev jag chefsjurist på ett bolag som var eller ett finansiellt reglerat bolag. Då var jag väl typ 32 eller sånt där, 31, jag minns inte. Och gjorde det i några år. Och sen så blev jag chefsjurist på ett bolag som jag var på senast nu. Som också var ett finansiellt bolag.
Mm.
Och där satt jag också i ledningen. Och det var väl, det hade liksom då länge varit liksom nästa anhalt för mig. Att jag kände att jag vill ha en plats i ledningen. Jag vill kunna vara med och påverka på riktigt.
Mm.
Och det jobbet sa jag ju sen upp mig ifrån. I
ganska
våras.
Nyligen.
Ja, precis. Ganska nyligen. Och det var väl en sån här sak som också väckte en del höjda ögonbryn i min omgivning. Att såhär, men vadå? Vad menar du nu?
Berätta, vad var det som hände?
Tror jag såhär, och jag vill liksom, det här är ju liksom inget förminskande av eller liksom nedgörande av den här arbetsplatsen. Det finns otroligt fantastiska människor där och finns fortfarande. Och liksom, jag tyckte jättemycket om många av dem jag jobbade med. Det handlade väl för mig mer om att jag kom till en punkt där jag kände att så här, men jag tror att jag vill någonting annat.
Mm.
Och vi har ju berört det lite nu, men min syster blev ju sjuk i cancer för 3,5 år sedan. Eller nu är det snart 4 år sedan. Och hon blev ju liksom sakta men säkert sämre och sämre under de här åren. Hon gick ju bort i våras. Mm. Och då blev det också för mig väldigt tydligt i att, alltså det blev en ganska tydlig kontrast kring att liksom, tiden jag ville spendera med henne och spenderade med henne när jag kände mig liksom väldigt närvarande och saker var verkligen på riktigt, till att det här stressen i att liksom så här, har vi hunnit göra klart styrelserapporten och sitta sent på kvällarna tills liksom ögonen blödde och sånt som egentligen inte är på riktigt. Alltså nu får ni missförstå mig rätt här, men saker och ting,
det ställer sig på sin spets.
Ja, alltså det är liksom, det är oundvikligt att det blir så.
Mm.
Och för mig blev det då ganska tydligt i att så här, men jag lägger så otroligt mycket tid på mitt jobb. Och jag har tyckt att det har varit fantastiskt kul många gånger. Men det tar också tid från saker som jag hade velat lägga tid på.
Mm.
Och då så tror jag att så här, det är klart att den enkla vägen då hade varit så här, men kan du inte bara chilla lite eller ta något annat jobb? Men det är också lite så här synonymt med vem jag är som person, att så här, nej men nu hoppar jag av det här ett tag. Så att då gjorde jag det och har ju...
Så bra att du gjorde det.
Ja, alltså jag känner mig stolt över här, det också.
Det var lite det jag tror jag skrev till dig också, att jag skulle önska att vi verkligen kunde sätta en titel på det här avsnittet. Så här, vad är det som är viktigt på riktigt?
Ja.
Och det här är ju en sån punkt och, och jag berättar ju för dig, jag har ju också en punkt i livet när det liksom, nej men jobbet blir så himla oväsentligt, alltså det är ju en viktig del av våra liv, kanske en av de viktigaste pusselbitarna för att vi ska må bra, men det är ju samtidigt så här, när det blir så där att man bara känner så här, nej men jag vill bara vara här och nu med med dem jag älskar och liksom då blir det ju så.
Mm.
Så att man önskar lite att man hade den här känslan kvar i kroppen för alltid, att man känner det här, vad är det som är viktigt på riktigt?
Jo, jag tror man måste påminna sig om det hela tiden. För att, men när man har den känslan så blir också beslut inte så svåra.
Nej.
Alltså jag menar, jag vet ju att hade jag tagit ett sånt här beslut, alltså, okay, men nu sitter jag här på den här positionen som jag har jobbat för i alla de här åren. Min tanke var ju att jag sen skulle bli vd. Det var liksom vad jag ville i framtiden. Men att då så här kunna bara liksom se på det väldigt nyktert i att så här, okej, men om jag inte vill det här just nu, varför gör jag det då? Varför lägger jag tid på det här? Varför investerar jag min energi? Och jag tror att så himla många, jag menar, eller det vet vi ju, det visar ju undersökning på undersökning att det är så många som inte trivs på sina arbetsplatser. Att man inte är, man känner sig inte engagerad, man är inte nöjd, man är inte tillfreds. Och jag vet att ibland kan vissa vara så här, ah, men det är så lätt att säga och bara säga upp sig. Men ja, det är bara att säga upp sig. Det är, alltså, sen är det klart, ja, maten ska fram på bordet, men då får man kanske börja leva annorlunda. Alltså det är ju sådana saker som jag, så här, vi, jag har sålt massa saker, alltså, för, så här, var kan jag liksom katta kostnader då i så fall i livet? Hur kan jag försöka vrida på andra saker om jag nu vill ha mer frihet eller vill leva ett annat liv? Det är klart att man kanske inte kan förvänta sig att leva allting på samma sätt som det var innan.
Nej.
Men även de besluten blir liksom som, ja, men kanske tidigare det känns väldigt svåra och stora, blir ju inte så svåra när saker ställs på sin spets.
Nej.
Man har bara ett liv. Alltså det blir så här,
det blir så tydligt. Ja. Och jag brukar säga att man blir så smart när man är sjuk. Eller liksom, när man är sådär i de här situationerna. Men du, vad har hänt med dig själv? Alltså vi vet ju sorgen. Eller det vet vi ju inte. Vi kan bara föreställa oss att det måste ha varit fruktansvärt.
Vad tänker du, vad har hänt med mig sen Elin gick
bort? Ja, var är du liksom nu?
Det är en jättestor och svår fråga. Alltså det händer ju saker hela tiden med en. Det vet ju du också när man har gått igenom sorg. Det är ju inte... det är så himla... det fluktuerar så mycket. Det är liksom, det går ju... Det finns liksom ingen så här... Men om jag tänker som att så här, kärlek är på ett visst sätt, eller du blir väldigt kär, och så sakta går det över till någonting annat. Så blir det någon, och jag upplever som att så här, sorgen har ju, den kommer ju så här, i sjok. Och ibland gör den, för mig har den i alla fall gjort att jag ibland har känt mig liksom, vilket jag tror att de flesta kan då förstå. Alltså att man känner sig väldigt tung, eller saker känns ganska meningslöst. Till att i nästa sekund för min del, där jag känner att så här, allt betyder någonting och att jag bara liksom vill springa mot allt som gör mig lycklig och ge mig själv tillåtelse till att liksom bara bada i livet och göra allt som är härligt och göra det nu och inte vänta och inte be om ursäkt för saker utan bara gå ut och leva. Så jag tror att så här, det finare har gett mig, det är ju också att så här, det känns på något sätt för mig som att så här, för jag har ju också mycket känt att så här, okay, men min syster, hon blev 35 år. Hur kan jag liksom hedra hennes gärning? För hon var ju en sån människa som väldigt många såg upp till. Och hon hade flera hundratusentals följare på sina sociala medier. Och stod för så otroligt mycket fint. Och skapade väldigt mycket.
Jag har tränat med
fint.
Henne här på tvn.
Ja. Och många känner till henne. Och där tror jag att så här... Ja, men det jag hela tiden kommer tillbaka till, det är att så här, enda sättet, eller det sättet som jag vill leda henne på, det är att jag lever mitt liv fullt ut. Alltså att leva ännu mer. För att det är det hon hade velat. Och det var det hon också stod för. Och det var det hon liksom sådde i så många. Så för mig då att så här, nej, men jag fortsätter att harva runt med att jobba för mycket och inte ha tid till saker jag brinner för eller med min familj. Det för mig hade liksom varit ett svek. Alltså jag fick ju livet. Hon fick inte det. Och då måste jag vara så jävla försiktig med hur jag förvaltar det den tiden jag har kvar.
Så det var det som kanske också hjälpte dig i det här beslutet?
Ja, jag sa ju upp mig innan hon gick bort. Men vi hade ju liksom de här samtalen liksom, mycket tillsammans. Och det är också så himla glad att hon fick se mig göra det innan hon gick bort. Alltså att hon hade fått se... Också att någonting började hända.
Liksom förändring för dig
ja,
också.
Ja, exakt. Verkligen. Så hur liksom knäppt det än låter så är jag ju tacksam för. Sen såklart hade jag ju alla gånger om önskat att det inte hade blivit så här ändå såklart.
Ja, alltså ni verkar ju också ha haft en otroligt nära. Det kanske man alltid har som tvillingar. Du som också har tvilling syskon.
Ja, ja, vi är två tvillingpar.
Ja, det är helt fantastiskt. Ja, jag vet.
Det är verkligen fantastiskt. Ja. Nej, men det är ju otroligt att alltså, ha haft en tvilling. Vi liksom, det är ju som att man tänkte att du alltid har din bästa vän med dig. Alltså, helt otroligt.
Ja, det
vore
ju fantastiskt.
Ja. Ja, men det är det verkligen.
Så jag tänker, är det ännu värre att förlora?
Jag har ju ingenting att jämföra
nej,
med.
Du kan ju inte
jag har
det.
Ju bara liksom, jag vet ju bara ja. Alltså hur det har varit att ha Elin som syster. Men jag tror att det är nog superolika. Men det finns de som är som syskon som har jättenära relation och det finns de som har jättedålig relation. Alltså jag tror det där handlar nog kanske mer om hur relationen såg ut.
Mm.
Och jag har ju nog snarare känt att så här, hon är liksom en, om möjligt kanske ännu större del av mig nu. Jag tror jag kände mig mer självständig innan hon gick bort än vi har gjort efter. Alltså nu är det som att så här, en del av henne också lever genom mig på något sätt.
Ja. Ja. Ja, men det kan man nästan föreställa sig.
Ja.
Att det kan bli så.
Ja.
Du är liksom, du lever hennes liv lite vidare här nu.
Ja, eller jag vill liksom inte tänka att jag lever hennes liv, men jag vill tänka att jag på något sätt lever åt henne, kanske.
Men det här med att man känner sig mitt i sorgarbetet kan känna sig mer levande som människa, det har jag hört flera prata om. Och det kan ju verka lite så här konstigt, men det är nog väldigt vanligt att man känner den här.
Ja, jag tror att det är jättevanligt. Och det är också många som har skrivit till mig på sociala medier om att de känner igen sig i det. Och att de har varit tacksamma för att jag har pratat om det på mina kanaler. För att det är annars en sån sak som... Och det var just, och för jag förstår verkligen att folk har liksom förutfattade meningar om hur sorg är och hur man borde sörja och vad som är rätt och vad som inte är det. Och jag fick ju liksom en del sådana kommentarer initialt också om att så här, men hur kan du göra samarbete nu och hur kan du liksom fortsätta att jobba och alltså så.
Och podden lever vidare.
Ja men exakt, och jag tog ju ändå fem veckors helt radiotystnad från liksom alla mina uppdrag och sköt på mycket. Däremot så fortsatte jag ha samtal i podden. Och det var ju också en sån här sak, det var inte självklart för mig till en början. För egentligen kände jag väl att jag bara kanske ville lägga locket på.
Mm. Var det så?
Ja, alltså, det är ju en ganska naturlig... Ja, att man bara så här, låt mig vara. Alltså att man vill ju liksom krypa in i sitt skal egentligen så. Och slicka sina sår liksom. Men jag tror också att jag kände att... Ja, men, dels så kände jag nog ett ansvar. Alltså vi hade ju jättemånga som lyssnade på oss varje vecka. Det var liksom 40-50 tusen liksom. Och människor var så otroligt liksom investerade i Elin och i hennes resa. Och ja, men det var väldigt mycket, det blev ett väldigt fint community runt Elin och mig. Som fortfarande lever kvar, och många av dem är fortfarande kvar nu i min nya podd, vilket är så otroligt fint. Och jag tror att där någonstans kände jag också att så här, men okej, men om Elin har varit så modig hela tiden och delat med sig av allt det här som har varit jättesvårt, så kanske jag kan försöka vara det så länge jag orkar det. Så det var väl det som var att jag kände att nej, men jag försöker och jag tar ett avsnitt i taget och ser vad som händer och ser hur det känns. Och när det inte känns rätt längre, då slutar jag. Så att det var egentligen på den vägen. Alltså, och det var också på något sätt för min egen del väldigt skönt att inte ha planerat så mycket. För allt annat i mitt liv har annars varit väldigt planerat och strukturerat och liksom målinriktat. Och här var det så här, vad känns rätt?
Mm.
Jag tar en vecka eller en dag i taget och så ser vi vad som händer. Och jag är väldigt tacksam för att jag gjorde det. För att det har också ju varit en del i min egen sorgbearbetning.
Ja, och då, samtal med övriga familjemedlemmarna som är så fina.
Ja.
Verkligen.
Och det har
jag varit så härligt. Du har haft både mamma, pappa och farmor och farfar.
Och farfar haft, och jag hade min syrra Emma och sen har jag haft en präst och en psykolog och så sköterska från en palliativ vårdavdelning. Nej, men det blev så mycket, otroligt många fina samtal.
Och det här är ju någonting som vi inte är så bra på att prata om heller. Liksom, hur ska man hantera och vad ska man göra och hur tänker du? Och alla de där frågorna tror jag är någonting som... Jag märker det verkligen i... Jag är ju samtalsterapeut, men nu jobbar jag ju inte som det nu. Men i vårt ledarprogram, ja. Så är det ju så att när vi träffas där så träffas vi ju som människor, ja. Och inte som CV:n.
Ja. Ja.
Första, nu ska vi faktiskt starta nästa vecka, så det ska bli väldigt spännande. Jag ska inte berätta alla hemligheter, ja. Som kommer hända, men men det handlar om är att på något sätt så lyckas vi få fram det där väldigt tidigt, fast, ja. Vi inte känner varandra. Ja. Och då kommer det ju liksom fram att man hade aldrig kunnat ana att alla människor har liksom sin historia. Som, det behöver inte vara så här att alla har massa dramer och liksom sorger. Så, men det är ofta saker som liksom ligger där långt nere. Som vi ibland aldrig överhuvudtaget pratar om själva. Eller liksom, framförallt kanske inte på sina kollegor. Eller, och det blir på något sätt så förlösande. Alltså. Ja. För att man blir på något sätt... Det där teamet som har träffats några dagar... Ja. De känner varandra så väl efter, ja. De här dagarna.
Ja. Nej, men jag tror att det där... För jag har reflekterat mycket kring det där också. Och jag tror att det är ju ett problem i arbetslivet att det ser ut så där. Mm. Alltså att vi inte... Jag tror många gånger också... Dels är det så här, vi pratar för lite om sorg och saker som är svåra och jobbiga. Och det gör att också människor tycker att det är svårt att veta hur man ska bemöta det. För det märker jag. Alltså... Allt ifrån om någon har varit utbränd eller psykiska problem, vad den är, så tycker man generellt att det är svårt att prata om sånt med andra människor. Alltså du tycker att det är inte bara den som berättar om det, utan det är också mottagaren. Så, okay, men vad säger jag? Vad är rätt? Vad är fel? För det också blir också väldigt tydligt, har varit det också under åren som Elin var sjuk, att vissa människor nästan så här undveken, för att de liksom visste inte riktigt vad de skulle, liksom hur de skulle förhålla sig.
Mm.
Och där är så här, och det är ju samma sak med sorg eller vad det än är, och jag har alltid tänkt att så här, ställ frågan.
Mm.
Alltså jag har förstått att du har varit med. Jag har förstått att du har varit med om någonting väldigt jobbigt. Vill du prata om det?
Mm.
Om du inte vill det, så behöver vi inte prata om det.
Nej.
Så säger jag till mina medarbetare och de som jag har haft i mitt team. För att som du säger, alla bär på någonting. Mm. Och ibland är saker jättetunga. Och ibland vill man prata om det och ibland vill man inte det.
Mm.
Men att någonstans hålla space för att det är okej att också prata om det. För jag tycker ibland att det känns som att så här, det där är sånt som man ska sköta i hemmet. Det ska inte påverka ditt jobb.
Mm.
Utan borsta av det där. Vill du ha hjälp, så fixar liksom bolaget en psykolog som du kan ta vid sidan av jobbet. Men på jobbet så är det jobbet och då sköter vi det. Men så funkar inte livet.
Nej,
och så funkar inte. Heller inte... Jag menar, om man ska bygga ett team. För mig är det liksom A och O att det finns förtroende. Och förtroende, det skapas ju genom att man känner att man kan lita på varandra.
Mm.
Och för mig blir det också, ja, men som i nästa steg då, att så här, okay, men om jag kan vara transparent med saker som jag tycker är svårt eller jobbiga eller som jag... mår dåligt över, ja, men då skapar jag förutsättningar för mitt team att komma till mig och säga, vet du Ida, det här är en uppgift som jag tycker är för svår.
Mm.
Jag menar, mardrömmen är ju att ha medarbetare som inte säger någonting.
Mm.
Eller som inte vågar fråga. Eller när man mår dåligt, inte säger det, utan man bara försvinner och hittar på en ursäkt. Då har man inte... Liksom, det är inte ett välfungerande team.
Nej, men man, och det är så här, nu pratar vi ju jättemycket i alla ledarskapsforum om tillit. Och då, hur skapar man den här tilliten? Mm. Och vad är det man, om man lyckas, för det är det jag ser hända i den här, jag har ju sett det nu varje år, liksom, hur det är liksom ett experiment i grupputveckling det här. Därför att efter de här, när man liksom har lärt känna varandra, då kan man skapa, man kan lösa så mycket mer komplexa uppgifter. Om man, det finns ju någonting som heter tillitsspiralen som är så sann. Alltså.
Mm.
För det är det som händer. Att då litar man liksom, och man vågar säga just det där som du sa. Det här är för svårt för mig, eller nu fattar jag inte.
Mm.
Eller också se varandra liksom, på ett annat sätt än vad man gör annars. Och i min värld tidigare så var det ju så här... Integritet heter ju ett ord liksom. Och det är ju också lite komplext ord, men, och då var det så här, om man har hög integritet då, det skulle kunna vara synonymt med att man inte visar så mycket känslor typ, eller hur? Eller man visar inte så mycket av sig själv, men så var det ju förr.
Så var
det var
ju
så här, hög integritet och inte så liksom känsloyttrande.
Nej,
då var man bra typ.
Och så är det ju ofta, om man tittar på många av de här personlighetstesterna som man alltid får göra när man söker jobb. Så de här,
som jag jobbar med.
Ja, men det är precis. Mm. Och då är det ju också alltid det här med liksom hur, ja, men, hur mycket man visar sina känslor utåt. Så då blir man ju liksom rankad på en skala här. Liksom. Och där är ju...
Vad ligger du där då?
Nej, men jag tror att... Alltså, jag tycker det här är så himla, det här är så himla intressant. För jag, det tycker jag de här testerna är så himla knepiga. För att allt, det är så himla subjektivt. Mm. Alltså så här, vad man själv lägger i orden och så här. Mm. Men jag tror att jag ligger ganska mycket i mitten. Jag tror nog så här, jag har noll problem med att liksom visa känslor, men jag har heller inget behov av att, alltså jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag tror att jag är på, liksom i min, har varit då i min yrkesroll sårbar när liksom jag tycker att det har känts lämpligt, men jag har liksom inte så här, jag vill stå på ett styrelsemöte och ska presentera någonting och jag tycker att någonting är svårt. Nej, då har jag ju kanske inte sagt att så här, jag tycker det här är svårt, utan då har jag nog liksom försökt att så här,
ja,
men att jag kanske har liksom visat på att så här, det här är en fråga som har varit utmanande och jag skulle uppskatta om vi kunde sätta upp en tid för liksom, ja, att ha en workshop eller att vi kan bolla tillsammans med styrelsen, för att jag skulle gärna vilja ha er en input. Alltså det är ju att visa på en sårbarhet utan att räcka upp på handen och säga att så här, jag tycker det är svårt. Så för mig är det så här, det beror lite på vilka sammanhang
det är. Ja, men det där
är
också, det är ju självskattningsformulär de här.
Ja, verkligen.
Så det är ju verkligen så här, det är precis som du säger. Sen jämförs man med normgrupp och sådär, så att det finns ju absolut vetenskaplighet kring det här. Men jag är ganska, trots att jag har jobbat med det här i så många år, så är jag ganska krass. När jag tänker på de här testerna, det är liksom en liten pusselbit som hjälper oss
verkligen
som ett diskussionsunderlag för att lära känna de här
personerna. Jag tänker att det ofta handlar mycket om så här självinsikt. Vi har också rekryterat mycket och jobbar ju också med de här testerna. Mm. Det som är intressant är ju mer att höra hur kandidaterna resonerar om de olika bitarna och var man hamnar. Alltså har man en insikt kring varför saker ser ut som de gör. Det är ju det som är intressant.
Så emotionell stabilitet eller liksom det. Och det där brukar jag tänka så här, som ledare, så är det ju så att man, åtminstone så de som jag vet är riktigt, riktigt bra ledare, de har precis det där som jag tror du försöker beskriva om dig själv nu. Att man är, alltså man har tillgång till sina känslor och kan använda dem. Mm. Tentakler liksom. Mm. Man känner av andra, man känner av sig själv. Mm. Men man behöver för den sakens skull kanske inte alltid visa dem och lägga dem på bordet. Liksom.
Nej, exakt.
Men det där är liksom en skala. Och också när man lär känna sig själv.
Ja, men så är det ju.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Alltså jag hörde ju någon podd för, som du spelade in för massor av år sedan. Ja. Lyssnade jag på nu precis innan du kom.
Ja.
Och det känns ju som att du har... Ja, att du är väldigt mycket äldre nu, eller?
På vilket sätt tycker du det då?
Nej, men det känns ju som att det också har... Jag menar, du har ju varit liksom, som vi började säga här nu, din liksom yrkesverksamma advokatkarriär... Och som bolagsjurist. Mm. Och sen så har du liksom blivit influencer parallellt med det här. Och liksom byggt upp det här stora communityt. Även om det har varit omedvetet. Mm. Vad jag förstår.
Nej, alltså jag skulle inte säga att det har varit omedvetet. Men jag tror inte att jag har liksom... när jag började hålla på min Instagram så har inte det varit så här... Jag har inte haft något liksom monetärt mål med det. Alltså jag har inte haft något...
Jag ska bli den största influencern.
Nej, nej, gud nej. Utan jag började ju använda min Instagram mer... till en början var det faktiskt så att... Jag har ju alltid tränat mycket. Och tränade mycket under mina graviditeter. För att det var liksom... Jag bara fortsatte träna egentligen när jag blev gravid. Och det var en sån här sak som många tyckte var väldigt speciellt. Och då växte mitt konto ganska mycket.
Mm. För då var det lite feministgrejer som hände.
Ja, men
här.
Det kom liksom lite senare. Och sen var det mer att jag kände så här... Okej, men jag har ju många som följer mig nu. Jag har en megafon. Varför inte börja prata om saker som jag tycker är viktigt?
Mm.
Och då började jag ju mer använda den kanalen till att prata om jämställdhet och feminism. Och ja, men saker som jag brann för. Och då liksom, ja, men har det bara vuxit organiskt de senaste åren. Och sen såklart har det ju vuxit jättemycket sen Elin blev sämre. Och sen hon gick bort.
Mm.
För då är det ju såklart jättemånga av hennes följare som har kommit över till mig.
Mm.
Men jag tror att så här, det där har ju varit... För mig så... Jag känner mig ju otroligt privilegierad över att jag liksom har det som ett yrke. Att jag kan tjäna pengar på det.
Mm.
Det vet jag att det är få förunnat. Och där försöker jag väl mer liksom känna att jag vill jobba med bolag som jag själv tycker är bra och som jag står för. Och det är samtidigt en sån här sak som att jag gör de typer av uppdragen, det har ju möjliggjort för mig att jag kan vara mer fri.
Mm.
Och det har jag ju ibland också känt att så här, det finns en skam i det. Ja, för att jag tror, och det här tycker jag också är så himla intressant, för att jag tror att som liksom som jurist, advokat och sen när jag jobbade för näringslivet och när jag tjänade liksom mycket pengar, det var så, någonstans mer accepterat. Alltså så här, du knegar och så här, det är liksom, och också applåderat på ett sätt. Men jag tycker det var så kul, för jag läste någon följare som skickade till mig, jag tror det var så här, Nyheter 24 som hade skrivit någon artikel om att så här, Ida Kjos säger upp sig från juristjobbet för att bli influencer.
Just det.
Jag tyckte det var så kul, för det finns ju någonting så otroligt så här, förminskande i det, hur de liksom hade gjort den vinklingen. Och jag tänker så här, gud, det är så intressant, alltså hur vi ser på det på det sättet. För att för mig så har ju det möjliggjort att så här, jag kan ha ett lugnare tempo. Mm. Att jag kan få hämta mina barn på förskolan tidigare.
Mm.
Att jag kan stå och göra det storkoket en onsdag. För mig är ju det liksom total framgång.
Mm.
Och om det kommer av att jag kan få jobba med liksom ett ekologiskt shampoo och ge mina följare en rabattkod till det, då är jag rätt stolt över det faktiskt. Men så har det inte alltid varit. Utan jag har kämpat lite med det där själv och känner att så här, men är det rätt att göra det här? Och liksom, det är ändå att man bidrar till en konsumtion. Men sen jag sa, ja, men tidigare så jobbade jag ju med att göra rika människor ännu mer förmögna. Och att liksom generera vinst till aktieägare. Så vad... Liksom,
ja, vad är det som
egentligen... Mm. Ja, så att jag tror... Ja, nej, men jag känner mig jättestolt faktiskt över att jag liksom har fått det privilegiet att kunna jobba med företagen på mina sociala medier.
Ja, verkligen. Och också att du, precis som du säger, du har en megafon.
Ja.
Att kunna prata om det som är viktigt för dig. Och som verkar vara väldigt viktigt för många.
Ja, och det är ju det som är så otroligt fint med sociala medier. Det finns liksom stora baksidor. Och kanske framförallt liksom för unga som inte har liksom den här förmågan att liksom särskilja och kanske själva sålla bort.
Mm.
Men för oss äldre som har det så kan man ju verkligen välja vad man vill följa. Jag personligen följer liksom sånt som jag blir lyft av, som jag känner mig inspirerad av, motiverad av. Om jag känner någonting annat så följer jag inte det, för det finns liksom ingen, det tillför ingenting i mitt
liv.
Nej,
men precis. Och hoppas man ju att... Många gör.
Ja, men jag är ju inte säker på att det är så. Och där tror jag man måste vara lite liksom självkritisk. Jag är ju säker på att det finns mycket i det som jag gör som kan trigga andra också.
Mm.
Och så att där måste man nog bara gå till sig själv och liksom känna att så här, vad ger det här mig någonting? Om det inte gör det så.
Ja, men det vet vi ju att många unga, framförallt tjejer, kanske lider av psykisk ohälsa för att de följer... Och tror att världen ser ut på ett speciellt sätt och att de själva inte ser ut så.
Och där har man ju såklart ett väldigt stort ansvar. Alltså, jag gillar ju liksom inte ordet influencer, för jag tycker det är så otroligt
laddat.
Nej, men jag tycker det är knepigt i att så här, men vad är det man liksom influerar till? Jag tror så här, för egen del känner jag ju att så här, jag vill ju gärna prata om saker som är viktigt. Och sen så får det också blandas upp med att, jag liksom, att det kommer annonser som du gör i en tidning eller som du gör på radio, som du gör i en podd.
Alltså, det är det som
möjliggör.
Podden.
Precis, men det är det som möjliggör att man kan också göra det, att man får betalt för det. För att det tar ju också en massa tid och liksom, energi och det ska skapas content och så vidare. Så det är ju inte alltid, det är ju inte bara ett liksom... Någonting man gör vid sidan av, utan man ska också lägga tid på det.
Mm. Men du, när vi träffades på den här lunchen, då sa ju du till mig att, eller jag vet inte hur det kom sig, men vi pratade om alltså att det är lite klurigt det här med hur man ska förhålla sig också som influencer. Nu är ju inte jag det på samma sätt som du, men jag tror att du var lite, kan vi prata om det?
Ja, vi pratade på. Ja. Jag kommer inte ihåg vad jag sa bara, så du får hjälpa mig på traven. Ja.
Nej, men du sa någonting om att du hade lite svårt att liksom sätta på dig den här liksom epitetet influencer.
Jo, men det, och det tror jag väl kanske också för att jag tycker att så här, det är liksom den genren då, att det finns ju... Och det jag tycker också så här, för det blir på ett sätt som att jag sätter mig på en högre häst. Så jag vill vara försiktig med hur jag uttrycker mig i det här. För att jag menar inte att jag på något sätt är liksom en bättre influencer. Det är inte det jag försöker säga. Utan jag tycker bara att så här, en del av oss då, jag får väl ändå liksom säga att jag tillhör den skaran. Kanske inte tar så himla stort ansvar för vad för bild man sänder ut. Och det tycker jag är lite problematiskt. Alltså att, liksom, att saker och ting bara är superfint och flådigt och att man alltid är supersnygg och liksom sådär. Och så ser ju inte livet ut. Så jag försöker tänka på det och jag vet att jag också säkert kan bli mycket bättre på att visa upp ännu mer. Men det är också en sån här sak, alltså, jag orkar inte visa upp allting och någonstans så vill man ha ett privatliv också. Men det här med att liksom försöka vara autentisk, jag är ofta osminkad till exempel för att jag är ofta osminkad. Och då ska det vara väldigt konstigt för mig om jag... Liksom sminkade mig för att jag skulle lägga upp någonting på min Instagram. Det skulle vara väldigt verklighetsfrånvänt. Men jag tror det är mer den här...
Så att du vill vara den autentiska influencer?
Jag vill ju kanske egentligen inte... Jag är nog en ofrivillig influencer på det sättet. Men jag hade hellre liksom sett att jag får vara liksom opinionsbildare. Alltså att prata om saker som jag tycker är viktigt och... Liksom, göra det på en kanal på ett fint sätt eller att liksom sprida mod och, eller ingjuta mod i människor, det är nog mer det jag liksom ser att jag gör och sen så liksom jämte det så gör jag också liksom betalda samarbeten. Men jag tror det där, alltså, det här är en sån himla stor och svår diskussion egentligen, men jag tror också här, till syvende och sist tror jag att mycket för mig handlar också om att så här, jag tycker att alltså vi som kollektiv då, som influencers, behöver ta mycket ansvar. För att det är också liksom ett privilegie att liksom få göra det här. Och sen så och andra sidan så behöver man också som mottagare ta ansvar. För det är också väldigt lätt att, så här, men, att peka finger och säga så här, men varför åker de på en resa när liksom klimatet ser ut som det gör. Ja, men gemene man åker också på en resa. Och liksom, allting är inte svart eller vitt. Jag tror att så här, man måste också ibland som liksom konsument av sociala medier ta ett ansvar. Mm. Både för sitt eget liv, men också för hur man, liksom, vad man konsumerar.
Men hur har liksom livet som... lite mer kändis. Nu har
det kan jag inte säga att jag är.
Det är lite standard på gatan så där. Jo, men det blir det ju ibland.
Ja, jo, det har väl hänt, men nej, jag kan inte säga att jag är kändis, Eva. Det kan jag inte säga.
Men du lever ju också med en kändisman.
Ja, det gör jag. Han är ju offentlig, absolut.
Mm.
Ja.
Mm. Hur har det påverkat dig då?
Nej, men det har inte påverkat mig.
Det är så kändisparet på riktigt.
Nej men gud. Alltså, jag lever ju otroligt oglamoröst liv på det sättet. Alltså, jag är ju småbarnsförälder och liksom... Mm.
Ja.
Jag står ju... Jag menar, det finns ingen så här...
kanske säga det då. Du är gift med OS-simmaren.
Ja, precis. Min man är Lars Frölander. Nej, men jag tror inte... Jag tror inte så här, jag lever inte på något annat sätt. Alltså det är så här, det är fortfarande, jag är med i liksom våra föräldrakooperativ i förskola och skola och städar på skolan och liksom står och hejar på ridningen och hjälper till att sadla hennes hästsvalor. Alltså det är liksom ingen skillnad
i det som är det sköna med dig som influencer skulle jag vilja säga, att du är så, för då är du ju liksom på riktigt. Verkligen, det är ju när det går över styr som åtminstone jag har lite bekymmer när det liksom...
Ja, men precis. Ja. Och det kan du ju göra för alla människor, så att du är influencer inte när det går över styr. Alltså, det finns ju exempel på väldigt många framgångsrika människor
där
det har gått väldigt mycket över styr. Så att jag tror... Alltså,
men, ja. Men kan du känna någon rädsla för det? Att det skulle kunna gå över styr?
Nej, jag känner faktiskt inte riktigt det. där känner jag ändå att så här, jag har liksom en ganska stark inre kompass som hittills har... Liksom, hjälpt mig och guidat mig väl. Så att
det
så
känns
länge
ju verkligen som du har det. Det har jag också tänkt på. För nu har man ju fått smyglyssna lite på dina föräldrar. Och,
ja.
Och liksom sett hela sammanhanget. Det känns ju som ni har en väldigt bra plattform i familjen.
Ja, alltså, vi har haft en jättebra uppväxt. Och liksom, liksom väldigt bra hemifrån. Så. Mycket stöd och stöttning. Och, så att... Ja, nej men verkligen.
Men hur är det här att vara liksom två tvillingpar då som har varit? Hur har det varit liksom?
Nej, men det har varit liksom mycket.
Man undrar så här, hur har mamma och pappa?
Ja, men det är ju så där, det är så roligt, för när man själv fick barn så liksom, vi fick ett barn då, som jag har ju två barn, men jag vill bara säga, men hur gjorde de? Alltså, men det är också intressant, för när man hade ett barn, det var ju liksom jobbigare än att ha två nästan, för att då var ju allt nytt och man visste ingenting och så där. Men nej, alltså det är det här som också är så kul, för både jag och min lilla syster Emma då, vi har ju frågat mamma och pappa om det här väldigt många gånger. Såhär, men hur löste ni det och liksom, vad hade ni för rutiner och hur fick ni ihop det? Såhär. Nej, men alltså ni var jättelätta, ni sov alltid och ni var aldrig ledsna. Och, du vet, för de jämför då med hur våra barn är. Det är såhär, för att, nej, alltså ni måste ha liksom förträngt den delen, för jag tror inte på det där.
Nej.
Men jag tror att det snarare är så att mamma, det var så mycket så att mamma kommer inte ihåg.
Nej, jag tänker också att allting var bara vi snälla barn, de bara sov åt. Liksom.
Men det är väl också underbart att det är det man minns, eller hur?
Ja.
Man tar med sig de liksom, fina och goda stunderna av småbarnsåren.
Men vad är det viktigaste präglingen, tror du, som du... Det här brukar jag faktiskt fråga mina gäster.
Ja.
Vad är det liksom viktigaste som du har fått med dig från din uppfostran, som du nu tänker på när du själv är förälder?
Som jag tar med mig in i mitt föräldraskap?
Mm.
Gud, vad svårt. Jag tror att... Men en sak är ju så engagemang, men jag vet inte om jag skulle säga att det är liksom någonting jag tar med mig in i mitt föräldraskap, för båda mina föräldrar har alltid varit väldigt engagerade i saker och i oss,
de är politiskt aktiva.
Ja, båda är politiskt aktiva. Nej, men de har också liksom varit, pappa startade till exempel en skola i vår kommun när vi var små, och det är den skolan som vår dotter går på nu till exempel. Nej, men det kan nog vara en sån sak. Alltså att det spelar roll med engagemang. Och att liksom alla har en röst. Och att det är viktigt att använda den.
Mm.
Det är en sån sak som vi fick lära oss tidigt. Och som vi har sett liksom, också fysiskt prov. Alltså vi har fått se det. Allt ifrån att så här, pappa alltid liksom räckte upp handen på föräldramötena. Eller var med och drev saker. Och som mamma sett hur hon engagerat sig liksom i... Hon har jobbat och jobbar fortfarande med elever som har det svårare. Hon är specialpedagog och liksom alltid gått over and beyond. Liksom åkt hem till familjer och alltså, varit liksom väldigt, väldigt engagerad. Så det tror jag är en sån sak som jag känner.
engagemang. Ja. Det är ju verkligen det som du också, att vara engagerad, det är ju det du är nu, tänker jag.
Jo, men det är också härligt att vara det. Ja. Alltså man känner sig ju ofta uppfylld när man får engagera sig i någonting. Det är då, ja, men det uppstår ju de här liksom momenten när man känner de här, ja, men blissfulness. Mm. Alltså det finns böcker skrivet om det där också, men det också finns ett flow. Alltså där man känner att så här, man, ja, men någonting känns meningsfullt.
Mm. Vad är det roligaste du gör nu då?
Åh, vilken svår fråga. För jag gör ju ganska mycket olika saker nu. Men podden är fantastiskt kul. Alltså det är så otroligt. Och det känner ju du igen, Eva. Det är så fint att få liksom träffa olika människor. Mm. Och mötas där man möts. Och se vart samtalet landar. Alltså det är ju ett äventyr varenda gång.
Mm. Och det pratade du ju om att vi är lite lika där. Att vi inte gillar färdiga frågor.
Nej, exakt. Mm. Alltså jag tycker det är så otroligt häftigt i bara det här liksom mänskliga mötet och se vad händer liksom. Mm. Om man bara är närvarande, för att det händer ju alltid någonting. Så det tycker jag är så roligt. Men sen så jag föreläser en del också, det älskar jag. Alltså verkligen, det finns någonting otroligt häftigt när man ser liksom folks ögon tändas, eller när någon, att liksom någon är med och det känns som att någonting väcks inom dem. Det är, ja, men det tror jag är liksom, det är väldigt det är svårt att liksom mäta sig med den känslan. Eller när någon liksom kommer fram efteråt och säger så här, tack, ja, nu vill jag bara gå ut och leva. Ja, liksom. Det är väldigt fint.
För det är ju liksom en, man skapar ju någonting för andra då.
Ja, precis.
Apropå liksom lyckoforskningen så brukar jag hänvisa till. Att liksom den säger ju att vi blir, alltså det som står högst upp på de där listorna, det är ju när vi lyckas liksom göra någonting för någon annan.
Ja.
Så man tror ju att det ska vara något annat liksom prestigeliknande, men det är inte det.
Nej, det är när man känner att det händer någonting hos någon. Jag brukar ofta tänka, vad jag är liksom mest stolt över hittills av saker jag gjort i karriären. För jag är ju så här, jag och min syster drev det här med metoo-uppropet, och det är jag väldigt stolt över att vi gjorde. Jag blev nominerad för några år sedan av Affärsvärlden och Vinge till årets Rising Star bland annat. Och det är sådana saker som har varit häftigt, men det är inte det. Inget av dem är egentligen saker som jag är mest
stolt över.
Du kommer skriva
upp på.
Nej, alltså, nej. De finns såklart på CV:et, för det är sånt som jag vet att folk blir imponerade av. Men, men det jag är mest stolt över, det är snarare så här, bra personer jag har rekryterat. Alltså jag har liksom vissa som är så här, men till exempel Mary, Amir och Andrea. Alltså det kan jag känna så här, det är liksom the highlights of my career. Mm. Alltså att jag har lyckats attrahera och hitta och behålla enastående människor. Det känner jag så här, det slår allt. Och att jag har fått jobba med dem, det tycker jag liksom är
coolt.
Ja, det är superhäftigt, verkligen.
Ja, apropå det där, alltså, det är inte det man tror oftast.
Nej.
Och definitivt inte det man tror när man är lite yngre.
Nej.
Eller liksom, det här måste väl kanske också ramla ner. Det är därför jag menar att du är lite äldre än vad du är. Kan inte du berätta om hur det gick till? Nu känns det ju som MeToo är ju ett ämne som vi har pratat mycket här. Men det tål ju att upprepas.
Ja, alltså det var ju först alla skådespelerskorna som gjorde ett upprop i Svenska Dagbladet som hette Tystnadtagning.
Mm. Och Sofia Helin bland annat, hon har varit här.
Ja, och fint. Ja, precis. Hon var ju en av initiativtagarna, och så var det Moa Gammel bland annat. Det kom ut en fredag, kom jag ihåg. Och då var det min syra som ringde mig på morgonen. Min lilla syra Emma. Mm. Ja, som också är jurist.
Just.
Ja. Och sa så här, men du måste gå in och läsa den artikeln. Så läste jag den snabbt bara, jag satt och väntade på tåget, kom jag ihåg. Och så började vi liksom diskutera kring det här. Och vi hade ju under åren också såklart delat med oss till varandra om alla liknande händelser som vi hade varit med om. Men som man gjorde då före MeToo, så knöt man ju bara liksom näven i fickan och gick vidare. Det var ju bara så, ja, men it's part of the game. Det är ju bara så det är. Och man var liksom, ja, men man hittade ju ett sätt att manövrera kring det här, för det var ju en del av vardagen. Men det var ju som att så här, när de hade gjort den där artikeln, så kändes det som att, fast
den stora som var i svenskan.
Och det var ju 500 skådespelerskor som hade skrivit under, och det var ju också både med namn och med bild. Och då började vi liksom bara prata om, det var liksom den här morgonen på tåget då, så här, men gud, tänk om vi skulle göra någonting liknande. Tänk om det kanske finns liksom 20 jurister som vill göra samma grej.
Som vill vittna.
Ja, som vill vittna och skriva under med namn.
Mm.
Det kanske vi kan...
Kanske finns några stycken.
Ja, det kanske finns några stycken. Så då startade Emma då bara en sån här meddelandetråd på Facebook. Och där vi bjöd in liksom fyra juristvänner var. Och så skrev vi bara så här, men bjud in några juristkompisar. Och så ser vi om det finns något intresse för det här. Och sen så kom jag ihåg att jag kom fram till jobbet och gick på något möte och kom tillbaka en timme senare. Och då var det över 300 kvinnor i den där meddelandetråden.
Det var inte bara några stycken.
Nej, det gick väldigt fort. Och då så stängde vi den och öppnade liksom en Facebookgrupp istället. Och då gjorde vi den liksom hemlig och det var ju så massa frågor för att man skulle... Så vi godkände ju alla för att dels så att det skulle vara kvinnor men också att man skulle ha en, vara jurist. Och då bara liksom, det började bara... Alltså det strömmade in folk. Så, och vi höll ju på med det där då liksom under helgen och började vi öppnade en mailadress där man fick skicka in anonyma vittnesmål. Och jag tror att liksom, vid slutet av helgen så var det väl så här 14 000 medlemmar i den här gruppen.
Det gick fort.
Ja, det gick väldigt, väldigt fort. Och vi hade också möjligheten att skicka in de här vittnesmålen hade vi öppen i 24 timmar. För att det var ju bara jag och min syster och sen hade vi knutit till oss två personer till, Caroline och Maria. Maria Näv och... Caroline Snellman. Vi kunde liksom inte hantera mer. För samtidigt så skrev vi ju då artikeln och vi godkände alla förfrågningar. Och sen började ju media ringa. För att såklart så var det ju folk som hade tagits in i gruppen som då kanske var liksom, hade ju journalistkopplingar eller sådär. Och de ringde ju då från alla stora tidningar och så sa de, och vi hade ju då redan liksom bestämt oss för att vi ville skriva med samma journalist i Svenskan som hade gjort, och vi hade fått kontakt med henne, Erika heter hon.
Just det.
Så hon var ju den som vi liksom jobbade med hela tiden. Och då sa ju journalisterna att ni måste ha en talesperson, ni måste ha en företrädare för uppropet för det kommer inte bli någonting annars. Liksom skådespelarskorna, de är ändå offentliga personer, det är ingen som vet vilka ni är. Men vi stod på oss i det och sa att det kommer vi kommer inte säga någonting. Det kommer en artikel när den kommer, men vi kommer inte ha en företrädare och vi kommer inte uttala oss liksom. Så det var bara locket på. Sen vad som var intressant var att det var ju flera offentliga stora personer som kontaktade och ville vara företrädare. Som gärna ville liksom,
som ville gå ut.
Ja, men som kanske ville liksom stå i den glansen sådär. Men vi stod på oss där och under
och det
de här,
med vilken rätt?
Ja, med vilken rätt.
Just det.
Under de här 24 timmarna när vi hade det där öppet då, så det kom in över 100 sidors vittnesmål. Alltså det var helt sjukt. Och det som var intressant var också att när vi sen sa att så här, men nu stänger vi det här, så fortsatte det komma in. Alltså i veckor.
Folk ville liksom skriva folk ville berätta. Av sig.
Och det var många som skrev att så här, jag aldrig...
Och du satt och...
Ja, vi satt och läste det här. Alltså det var... Ja, jag får liksom...
Ja, vad kände du?
Nej, det var väldigt speciellt, Eva. Alltså det var ju... Det som berörde mest, det var nog liksom de äldre kvinnorna. Som skrev och så här... Jag har aldrig berättat för någon om det här. Men det här hände mig för 40 år sedan. Och det var ju verkligen berättelser från alla skikt. Alltså det var från liksom studenter till biträdande jurister, advokater, delägare, domare, nämndemän, alltså professorer. Det var allt. Så då blev det också för oss väldigt, väldigt tydligt att så här, det här är liksom ett symptomatiskt problem. Det är ett systemfel. Det är liksom inte bara...
Det är inte bara hittepå. Eller några stycken
nej,
som tycker
exakt.
Något. Nej, det var verkligen... Alltså det var ju... Vilken våg det var.
Ja, nej, men det
när man
var ju...
liksom försöker komma ihåg hur det var. Men det var ju... Vi var ju mitt i det. För vi hade ju startat Women for Leaders då också. Så det var ju verkligen så här... Hur man skulle liksom navigera i det här också. Och jag vet att, de kvinnorna som jag mötte, många var det ju som bara så här, jag har aldrig tänkt på det här. Alltså det var ju saker som kom upp i mitt eget huvud också. Som att det skulle vara, alltså man visste liksom inte vad gränsen, vi har ju låtit gränsen bara flyta iväg på något sätt.
Ja, men jag tror, precis, och du skulle inte säga att det är vi som har gjort
nej,
det.
Nej, utan alltså. Men det är vi som på något sätt har låtit det utan att uttala det.
Ja, men och det där tycker jag också är intressant, för det är ju som att det är inte egentligen, är det vårt ansvar att, alltså för det är också en sån här sak jag tycker är intressant i ett rätt perspektiv. Var det verkligen vårt ansvar att säga att så här, rör inte våra kroppar längre, låt oss bara få göra vårt jobb. Alltså någonstans så kan man ju kanske tycka att det var ju kanske männens ansvar. Det kanske hade varit männen som skulle sagt att så här, hörni, nu är det dags för att vi har en schysst ett arbetsklimat här. Nu kanske inte liksom alla unga kvinnor ska behöva fundera på vad de har på sig eller liksom hur de för sig för att liksom bli objektifierade eller inte, utan det kanske är vi som ska se till att de får vara i fred och göra sitt jobb. Så att
Nej, men det var ju verkligen... Och jag var ganska mycket ute och föreläste i ledningsgrupper vid den här tiden. Eller de ville väldigt gärna att vi skulle komma också då. Det var ju bra. Men där det var väldigt, alltså, mansdominerade ledningsgrupper. Och de var ju så liksom... De visste inte hur de skulle hantera det här, männen. Så det var faktiskt en väldigt speciell tid.
Men det där tycker jag också är så intressant. Om man tänker att så här... Att många, för det tyckte jag, det var så roligt att när många män var så här, men hur ska man då veta, nu kan man ju inte ens liksom prata med en kvinna, då tänker jag så här, men om man inte vet var gränsen går för vad som är olämpligt, ja men then there you have the problem, man. Alltså liksom börja reflektera om du känner att så här, är okej att liksom kommentera hennes rumpa eller stirra ner i hennes cleavage.
Nej.
Alltså, om du är osäker på det, alltså,
don't do it.
Nej, så jag kände bara så här, egentligen kanske det inte är så svårt, men jag tror att ibland man gör det lite svårare. Nej, men det vart ju liksom, jag där kände jag ju mer så här efter det att liksom, det var så otroligt häftigt att se liksom modet från alla de här kvinnorna.
Ja, det var det jag menade också. Att man helt plötsligt stod upp där bredvid varandra. Ja. Alltså, apropå systerskap som jag verkligen får möta. Det är helt fantastiskt när vi gör det. Men du, hade du själv grejer som kom upp i ditt...
Ja, gud ja. Alltså hur mycket som helst. Och, jag tror, och det var ju också en sån här sak. För jag kommer ihåg när MeToo började brisera liksom internationellt och liksom på Instagram, att jag var så här, gud stackars alla de kvinnorna, och tänkte själv att så här, tur att jag inte varit med om sånt. Och sen så här, vänta här nu, jag kom på när jag så här började reflektera kring det, så här, men gud, jag kan inte ens få ihop saker på två händer, alltså så mycket som man hade varit med om. Så att jag tror att det var ju också en sån sak som bara att så här, jag menar, att helt plötsligt så hade vi ett språk för det här, att som du säger också så här, att kvinnor inte hade ens reflekterat över att det man hade varit med om var fel. Nej, för att det var aldrig någon som hade sagt att det var fel. Alltså, jag har så många sådana scenarion från när liksom också delägare och liksom seniora advokater har sett att saker inte är okej. Men när ingen säger någonting och du själv är väldigt junior, du är väldigt ny, du vet att du ska vara glad och tacksam för att du ens har den här platsen. Ja, men om ingen säger att, eller visar på att liksom saker och ting är fel eller att du borde stå upp, så vad har du för incitament att göra det? Alltså, det är en sån sak som jag själv känner när liksom, nu när jag är äldre och jag har varit chef och ledare, att liksom, att säga ifrån när saker är fel, att så här, men på ett möte där hela bolaget är, att så här, om jag inte håller med vad vdn säger, att säga det då. Alltså för det är en sån här otroligt viktig signal, tycker jag.
Och så viktigt att liksom hålla den här dialogen i liv, så att man hittar sin moraliska kompass i de här ibland subtila, svåra sammanhangen.
Ja, verkligen.
Det är ju superviktigt. Vi pratar om de här etiska liksom, dilemman och sånt på vårt ledarprogram.
Men jag tror också att, för det där tror jag också ibland, jag menar, att det kommer till att handla om att men då ska man alltid vara en party pooper, eller man måste alltid vara den som ställer sig upp och liksom skriker och står barrikaden. Alltså jag tror egentligen, för mig handlar det väldigt lite om det, utan det handlar mer om så här, men hur är man en god människa?
Civilkurage.
Ja, men exakt. Och sen så kan man säga saker på så otroligt många olika sätt. Alltså man kan säga, liksom, det kan vara ju att så här, men om någon säger någonting olämpligt, för ofta tycker jag också, en aspekt är att det är väldigt svårt att där och då komma på vad man vill säga. Alltså om man blir liksom ställd av en kommentar, så kan det ju vara väldigt svårt att så här, ha en snabb comeback. Mm. Väldigt sällan har man ju det, för att man blir just ställd.
Ja.
Och där är en sån sak som jag ofta säger till mina medarbetare, att så här, ja men om du blir det, kom tillbaka dagen efter eller en vecka senare och säg, vet du, det där som du sa, jag tyckte det kändes lite konstigt, kan vi inte bara skippa den typen av jargong? Det finns ingenting som är konstigt med att man säger det sen, för om man blir ställd så blir man ställd.
Nej, det går att verkligen att komma tillbaka. Ja, men verkligen. Man ska ju göra det hyfsat nära i tid helst.
Ja, det är klart man ska göra det helst, men jag tycker fortfarande att så här, det finns inget fel i att liksom göra ett omtag, och om man nu kommer på vad man hade velat säga på kvällen när allting har lagt sig, att säga det dagen efter.
Men det där handlar ju, tror jag, ganska mycket om också, man, nu här spårar vi verkligen in på feminismen här, men att vi kvinnor har ett sånt, liksom, vi är så präglade av att vara, att bli liksom omtyckta och liksom de här leendena som vi ska hålla på med, och om vi är liksom för bedusa, för direkta, så har det inte alltid fallit väl ut. Jag vet att jag har ju varit en sån här som räcker upp handen och säger vad jag tycker när alla år. Jag tror det är lite en läggning också, men jag har inte alltid blivit liksom... Folk tycker att jag har varit jobbig och...
Gud ja, det är inte så att liksom man blir applåderad
och allt möjligt. Ja, nej, men, och det där måste vi också på något sätt jobba med att omfamna.
Mm.
Och att framförallt att ta bort det här med att man... Eller ta bort, det är väldigt lätt att säga, men ju mer vi liksom... höjer oss kvinnor som också kan prata rätt ut om det som vi tycker är rätt och riktigt.
Absolut.
Mm. Och män.
Ja, exakt. Men jag tycker ibland att så här... Jag håller verkligen med dig om det där. Och samtidigt så kan jag känna att så här... Att det, jag tror att så här, ibland eftersöker mer värme i liksom arbetslivet generellt. Att så här, för jag upplever ibland också att vi... Vi pratar om att så här, men det är viktigt att, liksom, att man lär sig ta för sig och liksom, att vara en god ledare är också att liksom kunna leda andra och få med sig andra. Och så här. Men ibland kanske det handlar också om att, så här, att inte allting måste vara så hårt utan att så här, det kan få vara... Ja, men återigen så att det kanske ska handla mer om så här, men hur är man en god och vänlig människa? Om det är så att någon säger någonting som man inte håller med om... Att liksom kunna säga så här, tack för det du sa nu. Jag tycker att det finns jättemycket intressant i det. Men skulle vi inte kunna se det på det här sättet? Och tidigare för några år sedan kunde jag tänka så här, men varför ska jag behöva hålla på så? Varför ska jag behöva lägga till mig med massa manér? Männen behöver inte göra det.
Mm.
Men sen landar jag ofta i att så här, ja, fast tycker jag att det är trevligt när någon bara kommer med en avhyvling?
Nej.
Vill jag att fler kvinnor ska vara så? Absolut inte.
Nej.
Vår fantastiska förmåga är ju att vi många gånger... är mycket varmare.
Ja, exakt. Åh, vad glad jag blir att du tar upp det här. Därför att det är det som jag tror så mycket på. Vi kallar det för det moderna ledarskapet.
Ja.
Och jag har ju liksom genom att få träffa alla de här kvinnorna här i podden. Och generellt sett också. Men kommit på att det är ju inte för inte vi heter Women for Leaders. Nej, men liksom... Det behöver inte vara så att vi är bara kvinnorna som ska vara ledare framöver. Men alltså, hur skulle världen... se ut om det var mer... Alltså jag kan ju säga det att jag hade inte haft samma samtal med 250 män i ledande positioner. Jag tror inte det i alla fall. Utan jag tror att det är mycket av dem... Precis värmen, det är det du sätter fingret på här, som är så viktigt. Och sen öppenheten och allt det andra liksom som kommer med det här. Tillit, det som vi har pratat om här.
Mm.
Titta, nu ringar vi in.
Exakt. Nej, men sen tror jag också att så här... Jag tror att väldigt många män bor på den där värmen också. Men de har ju inte heller haft tillgång till den på samma sätt. Och det är ju inte det som har premierat. Utan det har ju varit att man eldar på. Man är väldigt tydlig. Man är direkt. Man är konkret. Och det kan ju jag se också. Det är också en av anledningarna till att det liksom har, ja, men inom citattecken, gått väldigt fort och bra för mig i min karriär. För att jag har många liksom, typiska manliga egenskaper.
Mm.
Men det är ju ingenting som jag... Så här, nu när jag är äldre så känner jag så här, men ett inkluderande samhälle, en inkluderande näringsliv, ett inkluderande arbetsliv, det handlar ju om att göra plats för alla. För jag tror inte att det bara ska vara sådana människor som mig som ska vara ledare.
Mm.
Alltså det ska ju vara... Liksom, ett framgångsrikt team är ju oftast något där alla känner att de har sin roll. Där alla känner sig tillfreds med att man får vara sig själv.
Mm.
Och att det är det som liksom premieras. Inte att så här, vi ska försöka stöpa alla i samma form. Att alla ska vara de som skriker högst. Eller alltid liksom ställer oss upp och säger ifrån. För att alla är inte skapta till att göra det. Men man kan fortfarande vara liksom, en god ledare, tror jag. För jag tror att det handlar mycket mer om... så här, ja, men att se andra människor, att liksom vara lyhörd, att visa sig själv sårbar. Alltså, de delarna tror jag är så mycket viktigare än att kunna vara den som så här bara stakar ut vägen och nu antingen är med eller så är inte med. Liksom.
Mm. Nej, men det är ju så intressant, för jag tänker att det är de männen som är på högsta topppositionerna nu, många av dem är ju liksom uppfostrade till just det här att vara, liksom, ta den här platsen. Var tydlig, gråt inte. Du vet.
Ja,
det är liksom det som ändå har format dem, om man nu ska försöka se det ur det perspektivet. Och sen så har vi då, jag tänker på de som är föregångare till både dig och mig, kvinnor i näringslivet, har ju också då fått den bilden att det är så man ska vara.
Precis.
Så att när vi startade Women for Leaders, då var det som, nej, låt oss göra nu ett program där vi får vara oss själva. Mm. Och där vi inte behöver göra om oss till män för att vara god. Så det är därför som det är bara kvinnliga mentorer och så som ställer sig bakom här. Och det är inte för att vi hatar männen, utan för att vi känner att det är liksom det vi behöver bli stärkta i. Mm. Inte att vi ska liksom tala med djupare stämma och stå bredbent och sådär. Och många säger så här, våga ta plats liksom. Mm. Ja, det kanske inte är det handlar om. Det kanske är så att de behöver närma sig oss istället.
Ja, precis. Men sen tror jag också att så här, det är det jag många gånger kommer tillbaka till. Så att så här, ta mer plats om det är det du vill. Mm. Alltså är du med? Mm. Det finns ju jättemånga kvinnor, och mig inklusive, jag har älskat att kunna få ta plats i ett styrelserum eller att få liksom hålla en dragning för bolaget. Jag tycker om sånt. Mm. Och för mig då handlar det om att så här, låt mig få ta den platsen, även som kvinna.
Mm.
Medan för de kvinnor som inte vill ta den platsen, låt dem fortfarande liksom komma till rätt med sina kvaliteter och avancera trots det. Mm. Alltså, eller kanske tack vare det, inte trots det. Nej. Så jag tror att för mig handlar det mer om att liksom så här, för vi är ju också så himla flerdimensionella. Vi alla är ju det. Att, så här, att, gör, att det borde, eller det finns plats för alla.
Mm.
Alltså det handlar ju bara om att vi måste liksom börja tänka lite annorlunda.
Mm. Och respektera liksom både olikheter och se tillgången i det.
Men det jag tycker som du säger det här med att, så här, men, att det kanske inte är vi som ska ta mer plats. Mm. Det som jag tycker är viktigt poäng med det är ju dock att så här, nej, för det ligger ju liksom inte ansvaret för att liksom vi ska uppnå ett mer jämställt samhälle, att vi ska få fler kvinnor i, liksom, i ledande positioner och beslutande positioner i samhället. Det handlar ju egentligen inte om att det är vi kvinnor som ska göra det jobbet. Alltså där handlar det ju många gånger om att liksom män också måste bereda plats.
Ja, precis.
Så att,
och det här med att, det hörde jag så för massor av år sedan, det här med, du vet, det sägs ju då att när en kvinna tittar på en platsannons, så vill vi ju inte söka om vi inte uppfyller 100%. Mm. Medan en man behöver bara ha 60%, sägs det. Och det där är jag så sur på att prata om. Men samtidigt så är det, det kanske fortfarande ligger någonting i det här. Men då var det någon som sa så här, ja men är det verkligen, alltså, Är det vi ska sträva efter? Att vi ska liksom tycka att vi ska ha 100% och säga att vi är mycket bättre än vad vi är? Är det kanske tvärtom?
Det är precis tvärtom.
Att liksom, kanske det är mer liksom rätt framt att kunna säga det här är jag bra på, men det här kan jag faktiskt inte. Än att liksom
jag kan
ljuga lite.
Ja, men är inte det också otroligt befriande? För att det är också så här nu, att liksom kunna vara uppriktig med, men det är också en sån som jag tror man blir bättre på när man blir äldre, men att så här, vara uppriktig med vad man inte kan. Det är så jäkla jobbigt att gå omkring och låtsas.
Mm.
Och ingen kan allt.
Men hur är det
allt
för dig då?
Nej, men nu är jag så gud, jag känner mig väldigt så här, det där kan jag inte. Alltså, medan när man var ung så var man ju så här, jag kan allt. Och sen så gick man hem med huvudvärk och försökte liksom googla och läsa uppgiften. Jag gör inte det längre.
Nej.
Det känner väl ingenting till.
Nej, det är bättre att ta hjälp.
Ja, och det tror jag är så här, det är också så himla, för mig är det snarare ett tecken på liksom självinsikt och styrka. Att man vågar säga att det här tycker jag är för svårt. Kan inte det där?
Mm, verkligen. Du, när vi är inne på den här intressanta, man skulle kunna prata med dig hur länge som helst. Men så är det ju det här med ledarskap. Och jag har ju en samarbetspartner.
Ja.
Jag också.
Ja.
Som heter Volkswagen Group Sverige.
Ja.
Som har varit med mig jättelänge. Ja. Och de skickar alltid med en fråga.
Ja.
Som är tangerad där med ledarskap. Men som fokar på hållbart ledarskap.
Mm.
Så att nu är de nyfikna på, vad betyder hållbart ledarskap för dig? Och hur ska man vara? Eller hur är du när du är liksom?
Ja, gud, vilken liten fråga, Eva. Men hållbart ledarskap. Jag tror, för mig handlar det mycket om att så här, leda som jag lär. Alltså, vi har pratat lite om det i det här avsnittet också, om att, så här, att, jag menar också att leda som man är. Och vad jag menar med det är att om jag säger till liksom medarbetarna att det är viktigt med transparens, det är viktigt att, liksom, att vi säger som det är, och att vi inte liksom håller på någonting om någonting har blivit fel, eller att vi är tydliga när vi behöver hjälp, så här, då måste jag också vara precis likadan tillbaka. Då måste jag liksom ta på mig när någonting blir fel. Jag måste också kanske i styrelserummet då framför min medarbetare som är med på dragningen, om någonting blir fel, äga det. Eller att jag måste också lyfta den personen som har gjort presentationen om det inte är jag som har gjort den. Alltså, jag tror att för mig handlar det mycket om att liksom vara sann. För det tror jag liksom är det enda sättet att ha ett långsiktigt hållbart ledarskap. För att allt annat liksom kommer tillbaka och biter den, där bak. Att liksom vara...
Så åter till den här autentiska...
Ja, att vara uppriktig och autentisk. Det tror jag är, liksom är super, super viktigt. För det någonstans också blir det som bygger förtroende, som bygger tillit, som också då i sin tur bygger engagemang, som gör att liksom medarbetarna känner att de kan lita på en, och som gör att man tillbaka oftast vet och känner sina medarbetare. Så jag tror att jag tror att det är nog det.
Det är den raka vägen till framgång för hållbart ledarskap. Ja. Nu är Volkswagen Group jättenöjda med det svaret. Det är ju så roligt, det är lite olika vinklar, men det går ju på samma tema. Del, man tänker lite olika.
Ja.
Mm. Du, nu ska vi börja summera. Herregud, hur gör vi det då? Men jag tänker så här, att jag brukar faktiskt låta mina gäster försätta sig att de är sitt unga jag.
Ja.
Sitt väldigt unga jag. Kanske 18-20.
Mm.
Och så, vad gjorde du då?
Då pluggade jag ju på universitetet.
Ja.
Mm.
Och simmade. Fortfarande.
Ja, jag slutade väl när jag var 19, tror jag. Mm. Ja, precis. Mm.
Och så låtsas vi att du får prata med dig själv.
Ja. Alltså givet allt som jag har varit med om.
Ja, redan. Nu. Det du vet nu. Liksom, ja. Vad skulle du vilja säga till dig själv då?
Jag skulle nog vilja säga att jag är väldigt stolt över dig. Och att du vet vad du ska. Våga lyssna på det.
För då visste du inte riktigt.
Nej, men jag tror att jag kanske... Jo, jag tror att jag nog... När jag var yngre så hade jag sån otrolig... Alltså nästan så här... Omänsklig tro på min egen förmåga. Jag var så otroligt liksom uppfylld av saker jag kände att jag skulle upprätta, uppnå. Och jag kände som att så här, det fanns ingenting jag inte kunde... ta mig an.
Så the sky is the limit då.
Ja, men så kände jag verkligen. Och var så liksom otroligt kär i mig själv. Alltså på många sätt. Vilket jag också förstått när jag blivit äldre. Det var liksom ovant för någon i den åldern.
Det är men inte så många.
Nej, det är inte det. Nej. Men sen så tror jag så här, i takt med att jag liksom sållades in i den här mallen och på universitetet och liksom jobbat med de sakerna jag gjort, så har jag också blivit att så här, hela där naggades liksom lite det här självförtroendet och den här övertygelsen att så här, du kan alltid göra det bättre och du borde passa in bättre och skratta inte så högt och var inte för mycket eller alla de här sakerna. Och jag tror att det hela tiden liksom gjorde, jag menar jag kunde känna att jag liksom hade ett sämre självförtroende och var liksom egentligen så här mindre vän med mig själv när jag var 26 än när jag var 16. Och det är en sån här sak som jag när du säger så att det känns som att det har hänt mycket för dig. Ja, för mig är det som att jag som har kommit tillbaka till den där 16-åringen och jag är vän med henne igen. Och att det är så här, ja men du vet redan. Och du behöver egentligen inte visa någonting för andra utan gör det som ditt hjärta liksom sjunger.
Så självförtroendet är liksom tillbaka?
Ja, eller? Verkligen. Men det finns ett lugn i det. Mer att så här, liksom, det behöver jag kanske inte nödvändigtvis stå på ett CV utan det viktigaste är liksom vad som känns i mig när jag gör saker.
Och du strålar ju ut det också.
Ja, fint att du säger det. Ja.
Verkligen. Ja, vad härligt. Du, vad är det nu vi inte har pratat om?
Massa saker har vi inte pratat om. Nej, jag skojar. Det känns som att vi har pratat om det mesta, tycker jag. Ja.
Jag hade verkligen så här, det där ska jag prata med.
Men, jag vet inte ens vad vi har pratat om, Eva. Det är det som är så kul.
Nej. Efter alla poddavsnitt som jag spelar in så brukar gästerna, som inte lika vana poddare som du är då, är du nöjd liksom? Och jag brukar alltid känna så här, är jag nöjd? För man kommer ju liksom inte ihåg
nej, man vad kommer man inte har ihåg. Pratat men om. Det för mig är ju också ett tecken på att man har varit helt närvarande i samtalet.
Ja.
Jag brukar mest mäta det med att så här, vad är känslan i mig efteråt? Känner jag så här, något som skaver eller jag känner mig uppfylld eller upprymd, då vet jag att så här, det här var ett bra samtal.
Ja.
Så nu är med frågan, känner du att du vill gå och lägga dig och sova? Eller känner du så här, Men nu känner jag livet i mig. Ja. Det är det som kommer vara avgörande.
Ja, det är det. Vad känner du då?
Jag känner livet i mig.
Och jag känner också livet i mig. Och jag känner också en stor nyfikenhet på vad du... Vad liksom, hoppas att jag lever så att jag kan få se vad du tar vägen.
Vad fint du är, va? Härnäst faktiskt, nu är jag ju ute på djupt vatten så ska jag ju...
Ja, du ska ju faktiskt bara jobba.
Jo, men det är inte så djupt vatten. Nej. Att vara ledare, det känner jag mig ändå bekväm med. Men däremot så ska jag ju faktiskt upp på cirkus i höst.
Ja.
Och kolla en föreställning som heter Kärlek och mod. Som ska få bli en hyllning till min syster. Mm. Men också till livet och mod. Och mycket av det vi har pratat om nu egentligen. I att liksom våga leva livet mer sant och fullt ut. Och det är såklart superläskigt, men också... Ja, jag längtar så mycket. Det ska bli så otroligt fint.
Får jag komma?
Självklart, Eva.
Jag köper biljetter. Nej, men gud vad härligt. Ja. Jag såg några glimtar av det där. Kärlek och mod.
Ja.
Mm, jättefint. Ja. Den där ska vi gå och se. Nu blev det extra mycket reklam för den. Kanske redan är fullsatt.
Den är faktiskt det.
Ja.
Ja, det är slutsålt. Men vi ska se om det går att öppna upp ett till datum.
Vi får se. Stort lycka till.
Ja, men tack snälla Eva.
Tack snälla för att du har varit här.
Tusen tack för att jag fick komma.
Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Ida Kjos. Nu är ju Karriärpodden inne på sitt 10:e verksamhetsår. Och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser. Och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search, med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Och såklart vår senaste tillskott, den nya mentorsmatchningstjänsten Signe, där alla kvinnor i karriären kan signa upp och matchas ihop med mentorer. 3 av 4 kvinnor i karriären söker idag en mentor som kan guida, delge kunskap, stötta och öppna nya dörrar. Känner du att det stämmer in på dig eller om du vill dela med dig till andra och bli en mentor? Klicka dig in på signe.co och läs mer. Så slutligen, se till att följa oss i sociala medier om du inte redan gör det och prenumerera på podden. Och jag blir så glad om du vill dela det här avsnittet och podden om du gillade det. Det gör oss verkligen så glada. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.